Det är fredagen den 9 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, varmt välkomna! Årshjulet, en av de grövre pjäserna i tidens väldiga mekanik, har slagit över från 2025 till 2026 och självfallet finns vi på Ledarredaktionen med er även detta år. Jul, nyår och övriga helger är ju avklarade, snart utstädade och glöggen är uppdrucken. Granen står kanske kvar, inte längre så grön och grann i stugan, men ändå, och hälsar med torra bleka barr januariljuset och det nyss påbörjade året. Vi har gått in i oxveckorna, denna den mest inlitt svenska av alla epoker. De här 7-8 månaderna av halvskum vardagslunk som ska passeras fram till att samma årshjul masat sig fram till sportlov och fastlag och våffeldag och det allt tydligare kvardröjande skymningsljuset när man letar sig hem från jobbet. I det större perspektivet kan man tänka sig att detta vårt sekel, 2000-talet, som ett år, och då är första kvartalet redan förbi. Helt sjukt, va? Var det inte alldeles nyss vi stod där som tonåringar eller 20-någonting-åringar och sprätte Henkel Trockel med pappas smoking på varandra? Ja, det var länge sedan. Och detta århundrade befinner sig nu alltså inne i de första dagarna av april, tiden då naturen näpet öppnar sig mot sol och värme, då mumintrollet bygger fördämningar i vårbäckarna och då tussilagon, pueril men frimodig, börjar sticka fram ur dikesreden. Se det som ett gott omen. Men vi ska än så länge nöja oss med detta vårt 2026 och konstatera att oxveckorna blott är tillfälliga. Äran och sanningen, de är eviga. Och det är inte fel alls med lite januari, tänker jag. Svenska stavsäsonger som sagt. För snart ska ju mellohuvan dras ner över detta vårt älskade land, täcka såväl ögon som näsa, förhoppningsvis även öron. Och när vi väl kommer ut på andra sidan kommer den späda våren redan spira mellan eklundarna i söder och sånglärker, starar och bofinkar fylla eten mellan dem. Svanarna plöja Östersjövikarna och Skaraborgs fuktiga mossmarker redan börjar bädda rent inför den första tranans ankomst. I väntan på dem, på tranorna och övriga saker ska vi fortsätta vår vana sedan ganska många år att varje fredag hålla öppet redaktionsmöte för att erbjuda er lyssnare möjlighet att höra vad vi tycker och tänker kring det som nyligen timats. Till min hjälp för detta har jag idag med mig tre kollegor som vanligt. Tove Livendal, Peter Wemblad och Mattias Svensson. Varmt välkomna.
Tack.
Hej.
Vad kul att ni har kommit ut på andra sidan julvilan. Starkare än någonsin ser det ut som. Tove, hur är det med dig?
Det är fint.
Är glada julen slut nu?
Ja, den dansas ju ut på 20 knut.
Okej, så granen är inte plundrad än riktigt?
Alltså, den är ju det därför att vi var på Gotland och det var vi tvungna att ta ner den innan vi åkte tillbaka till fastlandet.
Julgransplundring, är ni bekanta med fenomenet, Mattias? Ja. Tove säger ja, Mattias.
Ja, från Joakim Lindengrens utmärkta serier.
Jag kan faktiskt fundera på det här. Jag vet inte om ni minns det, men Lucia på förskolan diskuterades ju före jul att vissa traditioner ibland försvinner och folk tycker det är tråkigt. Men vissa bleknar bara bort som julgransplundring. Mm. Det var en mycket större grej när jag var liten, minns jag. Mm. Alltså, jag minns min pappas jobb. De anordnade julgransplundring för oss barn och sånt. Ja, nu är det inte så mycket.
Men vad var julgransplundring egentligen?
Ja, men alltså det var ju just att det fanns godsaker i granen, vilket då inte fanns. Men, men man åt en massa godis helt enkelt, vill jag minnas.
Men det var väl det att det fanns fortfarande lite godsaker i granen när vi var små. Då hade man gjort någon smällkaramell på skolpysslet.
Precis, med någon torr sån här, vad heter det, Mariankola inuti eller något sånt där, alltså elände.
Men jag minns det som att det var verkligen som ett stort kalas och man dansade ut granen, man gjorde raket. Och lite ringlekar.
Ja, och jungfru skär och sådär. Alltså typ midsommar fast gran i mitten.
Ja, och liksom. Sen fick man, jag vet att jag var på hantverkslokalen i Bollnäs, där ordnade de som julgransplundring, och då fick man också titta på tecknad film, vilket var fascinerande.
Fick vi göra på pappas jobb också? Tecknad film på sån här filmduk liksom som fanns.
Och sen kom faktiskt tomten och delade ut godispåsar.
Allt detta helt försvunnit idag.
Ja, också.
Ja, vilken kulturskymning.
Så här, åh, den är stor och så bara russin.
Mandarin.
Peter, du har ju en aura lite av att plundrat en och annan julgran rent ironiskt som gymnasist. Har jag fel?
Ja, det har du faktiskt.
Du och grabbarna i herrklubben hängde upp små vodka kurantflaskor i granen. Jag kan se det framför mig.
Jag kunde recitera Nile City fritt ur minnet, men någon ironisk julgransplundring, det har jag inte.
Jag ser det framför mig. jag tror det var så. Du ska inte förneka ditt förflutna, Peter. Framtiden, Mattias. 3 månader, mindre än så, kvar till premiären. Hur ligger vi till i träningen?
Fy fan. Ja, det vill jag inte ens tänka på. Nej. Men nu är vi av med Färöingen i alla fall. Ja. Det är alltid något.
Som dansken sa. Peter, hur har vattenkokande gått?
Ja, det pågår fortfarande. Ja. Fast jag köper faktiskt... Antingen köper flaskvatten eller så... Det är ju begränsat till Visby med omnejd, den här kokrekommendationen. Så att man har ju lite vänner i obygden där man kan snabbt...
Så de langar vatten.
Hörrni, ska vi dra igång? Mm.
Ja.
Vi drar igång. Därmed förklarar jag den första fredagspodden 2026 som öppnad. Tänkte bara kort vi skulle landa i gårdagens stora inrikespolitiska nyhet. Det var Aftonbladet som var först, tror jag, som kunde avslöja att Katja Nyberg, riksdagsledamot för SD, misstänks för grov rattfylla och narkotikabrott. Och eftersom hon sitter i justitieutskottet och dessutom själv är känslig till polis, så är ju brottsmisstankarna av det här slaget förstås riktigt allvarliga. Nyberg själv har något svar att hon känner inte igen uppgiften och att hon vid mellandagarna var med om en viltolycka. Och hon sa så här till Aftonbladet: i samband med detta fick jag åka ner till polisstationen och blåsa för alkohol som då inte visade något utslag. Ja, jag vet inte om man ska se det. Ingen direkt dementi, men hon ställer sig i alla fall frågan till anklagelserna. Bara kort, Tove, givet, nu vet vi lite förstås, vi ska inte säga mer än så, men kan vi säga någonting?
Det vi vet är väl att Transportstyrelsen har sagt att man har omhändertagit hennes körkort.
Ja, det är klart. Ja. Precis.
Och jag har lite svårt att få ihop det då med hennes beskrivning, men det kommer väl att visa sig, tänker jag. Men det är ju problematiskt om det är så att hon nu ger en bild av någonting som inte riktigt sen visar sig stämma.
Mm. Peter, återigen med samma förbehåll för att vi inte ska döma på förhand. Vad säger du om det här?
Ja, jag säger väl så mycket att om det visar sig stämma det här, så är väl hennes politiska saga all, skulle jag tro.
Ja, det är svårt att komma till annan slutsats, tänker jag. Mattias, vad säger du?
Ja, det är väldigt höga insatser, men det är det ju också från nyhetsrapporteringen.
Fast anledningen till att man skriver så här är att, som Tove sa, om körkortet har rykt så har man väl antagligen en del...
Ja, men det blev väldigt mycket på just det där misstänkt. Sen är det ju svårt att inte liksom dra iväg själv kring vad som har hänt när det är så olika beskrivningar. Har hon sagt kört på kanin och polisen hörde köpt kokain och så?
Vi tackar för det inlägget, Mattias.
Från läktaren så inbjuder det ju nästan till munterhet när liksom något så flagrant brott mot vad man arbetar med hela dagarna sker. Hon sitter alltså i justitieutskottet, har jobbat med polisfrågor och det är verkligen liksom det är ju lätt att dra iväg med tankar om liksom regler är för andra men inte för mig som så här. Men allt sånt återstår ju att se.
Ja, vi kommer ju få facit här, så det är inte så mycket att spekulera. Det kan ju också dölja sig stora personliga tragedier bakom det här också, givetvis. Vi har väl inte så mycket mer att säga. Vi ska gå vidare. Utrikespolitiskt då har veckan dominerats av den amerikanska aktionen mot Venezuela förra helgen och vad det kan tänkas komma att innebära för världen i stort. Vi hade en särskild podd om det igår, då var Leon Poblete här och Ehrenkrona. Vi täckte mycket där, men vi ska väl i kortare ta även detta i detta forum. Jag tänkte börja så här: en socialistisk diktator som förött sitt land och förtryckt sitt folk har blivit av med makten. Ändå är vi inte glada. Varför inte? Ändå är vi inte riktigt glada, ska jag säga.
Nej, precis. Det första är ju att känna glädje för. Mm. Absolut. Och sen kan man hoppas, precis som din gäst igår här, att det kan bli början på någonting bra. Men det vet vi inte. Nej, det smolket i glädjebägaren är ju att befria den här... har väl liksom andra intentioner än bara att skapa en demokratisk framtid för Venezuela, vad det verkar. Det är liksom... snöda egenintressen som verkar vara drivkraften här, och det sätter saken i ett helt annat ljus, precis som ni belyste också igår.
Mm. Peter, det är snöda affärsintressen och egenintressen som ligger bakom och inte något demokratisk idealism, håller du med?
Ja, det gör jag. Alltså, det är ju amerikanerna helt öppna med, att det här var liksom en Det var, här var ju i grunden inte ens en liksom militär intervention, utan det var en så här, polisiär intervention med militärt understöd.
Jag vet inte om du hörde podden igår. Vad tänker du om den här relationen? Hur förhoppningsfull skulle du vara ifall du tillhörde Venezuelas demokratiska opposition?
Inte särskilt. Alltså, alla förändringar öppnar ju, skapar ju ett nytt läge, öppnar fönster för liksom ytterligare förändringar. Men det är fortfarande så att det är liksom samma regim sitter kvar, en ny interimspresident har svurit sig in, alltså regimen har kvar kontrollen över statens maktmedel, och jag har lite svårt att se hur amerikanerna riktigt ska kunna liksom, alltså dels är de inte så, det är inte en demokratisk transition som är i deras främsta intresse, och jag har lite svårt, även om det var det, har jag lite svårt för att se att de skulle kunna sätta kraft bakom orden, eller att det skulle vara värt den både liksom ekonomiska och politiska kostnaden för USA.
Men Mattias, vad tänker du vi ska se, vad har vi för hopp här om något, och hur ska det i så fall formuleras, eller ska vi kanske, ja, vad tänker du?
Det ska vi definitivt ha, därför att det är ju ändå en möjlighet som har öppnats, och den kommer inte bara att avgöras. Vi tenderar att överdriva hur mycket som avgörs av liksom beslut och deals i styrelserum och sånt där, utan ett maktvakuum är ju en anledning för oppositionen med en majoritet av folket, ska man ju komma ihåg, i ryggen att agera. De måste ju ta alla möjligheter. Deras jobb nu är att vara så hoppfulla som möjligt, och vårt jobb i detta är att stödja det hoppet så mycket som möjligt. Det tycker jag ändå man kan säga. Sen om man sitter och ska bara göra en distanserad prognos, så är det klart att det är mycket som talar emot dem.
Vad tänkte du när du hörde Leon Poblete igår som representant för demokratirörelsen? Om du var i hans position, hur skulle du tänka?
Jag har tyvärr inte lyssnat.
Nej, okay.
Jag har väl förstått att han lite grann ger uttryck för det, att det här är ändå en möjlighet, och det,
ja,
det är alltid
att det var
gott att
bra, alltså han kände ju det, att det var ju ändå ett steg åt det.
Ja, och den lättnad när liksom någon som alltså gett order om att ta människor till tortyrkamrarna för att de har verkat för ett demokratiskt maktskifte, att den människan nu sitter bakom lås och bom själv, är förstås liksom en källa till glädje och en möjlighet.
Tog vi det andra perspektivet i gårdagens podd, det var ju då Olle Ehrencrona som representerade det, som då talade om den stora världen, och där finns det ju andra värden som kommer in och andra principer, och det gäller då vad man kallar det regelbaserade världssystemet och så här, som då, ja, då finns det ju andra principer på spel. Hur tänker du man ska förhålla sig till det stora och det lilla och olika principer här och så vidare?
Ja, men det är viktigt. De två sakerna tar inte ut varann, utan det är ju det att USA nu har gjort någonting som slår mot den internationella ordningen. Och som sagt, det hade man kanske kunnat då haft en annan fördragsamhet med. Jag tänkte, Olof skrev ju tidigare i veckan en text som inleddes med att säga så här skulle det kunna gå till. Trump skulle kunna ha meddelat att nu är avsikten här att sättas ner med den demokratiskt valda makthavaren i Venezuela och då som den tidigare regimen, för att se hur det här skulle kunna gå till. Det vill säga, hade det varit det överordnade syftet, så kunde man ha sett det här i ett annat ljus. Det vill säga att det här var en åtgärd för att återställa eller för att nå en fungerande ordning i Venezuela. Men det, i frånvaro av det, då blir det ju bara någonting annat. Då blir det en insats för någonting annat. Mm. Och då måste den bedömas som sån också.
Det som har fått den här historien att i alla fall i vår del av världen får lite extra uppmärksamhet, det är ju förstås hur denna attack då, precis som Tove säger, från Washington sida beskrivits som en del i att säkra amerikanska intressen i sitt närområde. Och då är förstås steget kort till tidigare och även samtida deklarationer kring Grönland, som man då har sagt från, helt öppet då, från administrationen, att det ska bli amerikanskt. För några år sedan togs ju det som ett skämt, för då talade Trump om att köpa Grönland. Nu är det ingen som skrattar längre och det är väl inte säkert att det köps med på bordet längre. Jag tänkte, Peter, du skrev om det här tisdag, kanske var onsdag. Vad plockade du upp då, just Grönlands aspekten?
Ja, men jag kopplade väl dels upp där, eller som det var ju Trump och Marco Rubio och lite annat löst folk hade ju en presskonferens efter den här insatsen mot Venezuela, och där Marco Rubios väldigt tydliga budskap, han underströk verkligen det här att så här, Maduro är liksom nu den första som upptäcker att den här presidenten och den här administrationen faktiskt menar vad den säger. Och det måste vi ta med oss även när det gäller Grönland. Den här administrationen vill ha Grönland. Den är beredd att ta till de maktmedel som de har sagt att de är beredda att ta till. Det vill säga utesluter ingenting. Och att vi i Europa behöver agera utifrån det.
Mm. Vi har ju fått en lite inrikespolitisk debatt som har följt på det här. Och då har ju bland annat regeringen kritiserats från vänster för att man har varit för passiv. Jag vet inte, Tove, hur mycket du har sett av det. Det har ju varit ganska mycket julo fortfarande inrikespolitiskt, men det här har skvalpat runt lite. Vad tänker du om Sveriges officiella agerande än så länge?
Ja, men jag förstår att man tog tid på sig för att också tänka igenom vad är det för någonting vi ser. Och det var ju dels att invänta USAs egen beskrivning, men också att det skulle landa. Och det är klart att i det så tror jag att dels så det finns flera komponenter. Det ena är att vi vill helst inte att det ska vara så som vi verkar börja förstå att det är. Det är precis det som Peter återgav. Så att det är en slags inre i sista, kanske hoppas att man kan tolka det på ett annat sätt. Men sen är det ju också det att i världsdiplomatin så kommer det ju så här, den som går på för hårt riskerar ju också bränna broar. Det är så här, vi skulle ju helst se att USA utvecklas på ett annat sätt än vad det gör nu. Och vi hoppas ju liksom att på några sätt kunna ha någon fungerande relation till det landet. Så att jag tror att det ligger också i korten, att man inte, så som jag har sett en del, vill bara att man ska liksom, ja, men slå i dörren och vara förbannad. Men det är som Peter skrev också i sin text, att de arga brevens tid, det är, liksom, det är inte där vi kommer att göra skillnad. Det är inte genom den som kan fördöma högst som kommer att kunna göra någon nytta, utan det är som, vad drar vi för egna slutsatser för egen skull?
Ja, vad menar du egentligen med den metaforen? Arga brev, den tiden, vad har vi skickat för arga brev och vad ska vi göra istället?
Ja, men jag tror att alla, eller väldigt många, upplever att de här hänvisningarna till liksom folkrätten och FN-stadgan och att alla måste, det börjar få liksom lite rituell karaktär, och liksom Mette Frederiksen i Danmark, statsministern i Danmark, har ju liksom tidigare gjort ett antal uttalanden och gjorde det även nu också, där man liksom bara eskalerar nivån av allvar i rösten, men man vidtar egentligen inte så många åtgärder. Men jag skrev lite utifrån, inspirerad av en ledare i Berlingske, den danska tidningen Berlingske, just att liksom den här Instagram-diplomatin, alltså de här inläggen på sociala medier, den tiden, nu behöver liksom det politiska priset öka för USA, att, eller Trump-administrationen, att hålla på det här sättet. Och det kan man göra på olika sätt. Alltså man märker ju nu att nu börjar, jag vet inte hur mycket Danmark är med i det här, men att man liksom mobiliserar klokare röster inom republikanerna. Liksom att Danmark har tagit initiativ till ett, man ska ju träffas i Vita huset, om jag förstår saker rätt, eller har det redan varit något möte också. Så jag är övertygad om att den danska regeringen överväger huruvida man ska aktivera den här artikel 4-klausulen i NATO-fördraget, alltså att man, där man, medlemsländerna kallas till överläggningar om ett säkerhetsproblem.
Mm. Men du menar, har politiken förstått att de arga lapparnas tid är förbi? Är det du menar? Eller?
Ja, när jag skrev det här i måndags var det väl, Då hade det än så länge bara kommit en lapp, en arg lapp från Danmark. Men det svängde ganska fort. Alltså redan på, sen det har hänt ganska mycket under veckan som jag tycker visar att den insikten från både liksom dansk och europeisk sida att de arga lapparnas tid är förbi.
Mm. Det finns en aspekt här som vi inte har pratat så mycket om, men vi tog ju upp det. Jag och Ann-Sofie Dahl hade en podd förra året som handlar om att för Danmark är ju det här, eller många i Danmark verkar det vara i breda kretsar, en existentiell kris av extremt allvarlig art. Att man hotas, ja, det skulle väl vara för vilket land som helst, men det är ju någonting som verkligen verkar kännas i märgen hos många verksamma inom dansk offentlighet. Jag vet inte om ni har märkt det själva, men jag vet inte hur utbrett det är, men många har vittnat om det.
Ja,
förlåt, Peter.
Ja, men det är ju oerhört, alltså det skulle vara oerhört också för Sverige, och i Danmark får du ytterligare en dimension, inte minst av att Danmark så lojalt har ställt upp på amerikansk sida. Alltså, Danmark är väl det land i världen som liksom per capita hade flest soldater som dödades i insatsen i Afghanistan. Så det här är verkligen på... Mm. Ja, man förväntar sig, det här är respektlöst på så många plan.
Precis, och det aktualiserar ju också den nordiska och den skandinaviska lojaliteten, för att vad man närmast tänker historiskt då, det är ju 1940 eller 1864, tidigare perioder då Danmark hotades. Båda de gångerna så var det ju så att Sverige då inte kunde göra någonting, även fast vi försökte, eller ja, det fanns viljor. Mattias, vad tänker du om det, att ett grannland befinner sig i den här positionen? Vad ställer det för krav på Sverige?
Ja, alltså det prövar ju vilka allianser vi får bygga nu när USA inte går att lita på längre. Därför att det, apropå just ta på allvar vad de säger. Vad USA säger är att ingenting vi säger kan ni lita på, för blir det bekvämt för oss så kommer vi att ändra villkoren till imorgon. Det är presidenten som bestämmer och vi andra kommer bara att buga och lyda. Det kommer förstås inte alla att göra, men det är tillräckligt illavarslande. Mm. Och jag tror väl, och det man ser är väl ett och annat utspel. Vi har ju också sett väldigt mycket ganska förnedrande rövslickande för Trump och olika sätt att liksom närma sig. Men jag tror att det är dumt att stirra sig blind på vad man ser, för vad man inte ser är människor som reagerar. När du har en stor, farlig, lynnig person i din närhet, då försöker du smyga diskret mot dörren. Och det är nog vad alla förstår, men inte riktigt kan prata om, därför att det kan i sig sätta igång. Väcka liksom den björn som sover. Men vi behöver... Ja, och vi är på väg att bygga upp en egen försvarsförmåga. Vi är på väg att upprätta alla former av strukturer och liknande. Vi ser efterfrågan på svenska vapen till exempel från människor som inte längre litar på USA som vapenleverantör. Den typen av förändringar ser vi, och frågan är om den förändringen kan stoppas ens av ett maktskifte så länge MAGA är en politisk kraft.
Mm. Det får vi se. Sen finns ju det här då, hur jag kan tänka mig att det här skulle kunna spela ut ganska snabbt. Det är ju det faktum att Grönland är till viss del ett eget land. Det finns en länge en självständighetsrörelse där. Det går ju lätt att föreställa sig att en sån underblåser. Så att det har ju hela tiden sagt från dansk sida att ja, vi är ett samhälle nu, men grönlänningarna ska ha mycket att säga om det här också. Vad händer ifall Grönland helt enkelt byter fot? Och vad ska, alltså då, det kan snabbt bli väldigt komplicerat då. Ja, vi ska kanske inte gå händelsen för mig, men det här ligger ändå ganska nära. Det är inte så många steg bort ändå.
Nej, men jag tror att det är också någonting så här... Vi kommer inte ha någon nytta av att spekulera, eller lägga för mycket tid på att spekulera kring det. Utan det som berör Grönland och Danmark är någonting som... Det är liksom där den diskussionen behöver tas. Och imorgon så har vi en text av Fredrik Johansson som också skriver om den här liksom historien som finns och vad som är sagt mellan de här länderna. Och då kan man säga också att det som nu sker är ju att USA har ju också varit en del i att sätta ramarna för som den grönländska självständigheten, men bryr sig inte om det nu heller, utan det är ju på det sättet så tar ju USA ytterligare steg i det här som vi kan se, att man lämnar liksom det här med att vi skriver ner hur vi ska ha det och så rättar vi oss efter det, utan går mer och mer mot det här med att stora stater har, precis som Mattias inne på, kan nyckfullt ändra sig från en dag till annan för att det passar deras intressen. Så att jag vet inte riktigt om det, jag menar, min tro, även om det finns en falang eller en, finns en viss opinion på Grönland också för liksom någonting annat, så tror jag snarare att det som har hänt nu är att det har blivit mer sammansvetsat, så att det brukar bli så när man blir utsatt för yttre tryck.
Jag tycker man behöver ändå vara medveten om att det är inte bara en viss opinion. Alltså det finns ett, av alla politiska partier på Grönland är ju, jag tror med ett undantag, för självständighet. Alltså den politiska konfliktlinjen är hur man ska bli självständig. Nu efter, det hölls ju val då på Grönland för snart ett år sedan, efter Trumps tidigare utspel, och då gick ju det partiet framåt som liksom har varit tydligast med att man inte är intresserad av de här amerikanska erbjudandena. Men det finns ju, alltså det som står i vägen för grönländsk självständighet, det är ju ekonomin. Alltså den politiska viljan finns, men det finns inte de ekonomiska förutsättningarna. Och det är ju det som amerikanerna exploaterar.
Ja, men så har väl också diskussionen gått i Grönland, att man måste få en mer diversifierad ekonomi och bryta det ekonomiska då, vad som varit princip då, vad jag har förstått, biståndsöverföringar från Köpenhamn så att säga till någonting så. Har vi tittat lite framåt då? Tove tycker att vi inte ska spekulera för mycket, men måste vi ändå se i alla fall lite. Vad är det nästa steg vi kan förvänta oss här? Eller vad ska man hålla utkik över efter? Vad tänker du, Mattias?
Alltså frågan är ju om någon kommer att, alltså frågan är ju, apropå just det här agerandet i Venezuela, så är det ju att nej, det är inte alls ett krig, och de vill nog inte bli indragna i ett krig, och det vore ju fullkomligt exempellöst att bli det mot en NATO-granne. Alltså det skulle göra saker med USA att eskalera det på ett sätt så att man faktiskt använder sin militära styrka. Allt sånt kommer ju med en kostnad, både internt och anseendemässigt. Så på ett sätt så är det ju bara att låta dem prata och se. Ja, alltså, det är ju knappt tillräkneligt vad de säger tills de också gör någonting.
Fast hela Peters poäng var ju lite att vi kan läsa, vi kan se, och vi ser också handling, så att säga. Den aspekten ska vi inte glömma bort heller.
Ja, men den handling vi kan se då, det är ju att man agerar militärt. Hur skulle man agera militärt, och vad gör vi då? Liksom, ska vi skicka trupp dit?
Ja, ska vi det?
Ja, är det värt det?
Jag vet inte, nu kommer vi in på de spekulationer som Tove, tror jag vill. Men Tove, vill du avsluta det här innan vi går vidare? Vad vi befinner oss just nu och vad man ska tänka på?
Det är ju så här, vad ska vi hålla ögonen på? Det är ju verkligen så här, det känns som man är i ett flipperspel och att det hela tiden kommer ut nya kulor med enorm hastighet som man försöker hålla ögonen på samtidigt. Men nej, alltså, jag tror den slutsats som vi har landat i hittills, både när det gäller texter och även när vi har resonerat om saken tidigare, är ju att det vi kan påverka, det ska vi påverka. Och vi kan påverka vår egen förmåga, vi kan påverka de allianser som Mattias var inne på som vi sluter. Och nu har vi det här Nordic Baltic 8 som ju är ett arbete som kommer bara att bli mer och mer viktigt. Det är också ett arbete där man har god dialog med Polen och Storbritannien. Och det är liksom som man får göra. Nu har kartan ritats om och då får man liksom försöka hitta fast mark och se var vi kan så här, bygga förmåga som är reell. Det är ju som, inte det här med att sätta sig och formulera gemensamma saker som inte betyder något annat än en känsloyttring, utan det är ju liksom red kapacitet som vi behöver säkerställa.
Vi slutar skriva arga lappar och städar upp i tvättstugan ordentligt, helt enkelt.
Fast vårt jobb är ju att skriva arga texter.
Det är vårt jobb, det är inte kanske regeringen eller politikernas jobb.
Vi ska inte hantera vapen.
Hörrni, vi ska gå vidare. Då fortsätter vi faktiskt utrikes, och då ska vi prata om utvecklingen i Iran. Och ni vet ju förstås vad som sker där. Protesterna mot regimen är omfattande, men läget är som så ofta för oklart. Det finns skilda och många och splittrade källor. Och dels så förstår utvecklingen just nu och väger som den ofta gör. Kortfattat då, protesterna pågår på många håll. Det talas om över 100 olika städer, inklusive huvudstaden Teheran. Det är städer utspridda över hela landet. Och just Teheran och protesterna väldigt omfattande igår kväll. Jag kunde knappt gå och lägga mig och sova och satt och scrollade på telefonen. Det har varit oroligt i Iran länge, men den här protestvågen som inleddes mellan dagarna har alltså varit en dryg vecka. Det är de största protesterna på flera år och de har eskalerat dag för dag, än så länge i alla fall. Och igår stängde också regimen ner internet och telefon. Ja, jag tror jag nöjer mig med lägesbilden så, sammanfattat. Det är väl det vi kan veta nu när vi spelar in på fredag eftermiddag. Mattias, du har ändå skrivit den här veckan, givet då förstås, alla vet det, framtiden oviss, läget oviss. Vad kan vi med viss visshet säga idag?
Det vi med visshet kan säga är att det är den största missnöjesyttringen, vad jag vet, inte bara över tid, utan alltså den är mer, vi hade utbrott för 4 år sedan efter Mahsa Amini, ber om ursäkt för uttalet, ung kvinna som dog när hon omhändertagits av moralpolisen. För 4 år sedan, då utbröt protester under parollen kvinna, liv, frihet. Och den slogs ner brutalt på gatorna, men den försvann inte, utan den satte avtryck liksom tidigare. Så det här nya missnöjet, det kommer ovanpå allting annat, och det handlar om väldigt grundläggande saker. Även om det utlösande nu är ekonomi och att valutan har devalverats och de har skenande inflation och det har fått affärsidkare att helt enkelt slå igen och slå upp henne. Vad ska vi göra där? För att de avkrävs liksom andra priser än de kan få gå ihop. Det missnöjet var den utlösande orsaken, men det kommer ju ovanpå en regim som totalt har tappat sin legitimitet. Ingen tror längre på eller väldigt få, särskilt om man inte har betalt för det, på den här teokratiska med ayatollor och mullor och moralpolis och påbjuden hijab och allting sånt där, utan kvinnor har väldigt modigt, eftersom det liksom varit olagligt och spöstraff och annat, klätt av sig, klätt sig som de vill.
Och det har skett under en längre tid.
Men det har etablerats mer och mer som norm efter, och de har inte kunnat upprätthålla sin moraliska auktoritet. Man pratar om alla tidiga övergrepp och sådär, man tystar inte, det kommer processioner, det söker sig in i kulturen, och det här drar in människor till skillnad ifrån regimens egna processioner och liksom religiös underdånighet och sådär, utan det finns också förhistoria innan Iran, det här området, blev muslimskt, har man också sökt sig till och sådär. Alltså allting som inte är regimen. Och det talar ju för, alltså, diktaturen har bara våldet kvar. Och det vet vi, och då kan man ju nå den här, och jag hoppas verkligen att de kan nå den, att liksom att det blir som 1989 på nästan alla håll, inte i Kina, men liksom att regimen inser att vi lägger ner vapnen, det är för mycket, det har ett för högt pris att fortsätta med våldet och sådär. Protesterna är så pass omfattande att det här kan ske.
Alltså, jag måste säga, det är få saker i världspolitiken som skulle få mitt blod i svallning, för jag är rätt cool. Men alltså, teokratins fall i Iran, det skulle vara enormt stort.
Ja, och det är ju någonting som rör, alltså Iran är en, jag har en text på måndag om det, därför att det blev en helt egen text om att det, den främsta globaliseringen i våra år nu, det är ju de auktoritära staternas globalisering. Det är hur man samarbetar över gränserna mellan, där nyckelspelare då är länder som Kina, Iran, Venezuela tills nyligen, Ryssland.
Syrien tills nyligen.
Ja, Syrien tills nyligen. Och vi vet hur snabbt det kan gå i slutändan. Sån här. Vi säger, man ser de här härskarna som har suttit liksom i 15 år, 25 år, 47 år i det här fallet. Men en dag så måste de packa väskan och åka.
Man får tänka på tidsperspektivet. Säg att du är ung i Iran. Iran har en väldigt ung befolkning. Du är 20 bast, du är född 2006. Dina föräldrar är födda på 80-talet. De minns inte heller. Alltså, det är ju många generationer som har förötts. Och för att minnas någonting innan mullorna så behöver du ju vara närmare 70 i Iran.
Idag. Exakt.
Alltså. Så det är oerhört mycket som skulle kunna kastas av.
Vi har ju till och med fått liksom en strömning som jag tror är väldigt understödd i USA kring shahen och sånt där. Liksom. Det tror jag är en generation som inte minns hur det var då. Nej, för det var inte heller bra.
Stänker man också på den destruktiva roll Iran har spelat i Mellanöstern med stöd till Hamas, Hezbollah, vad heter de, Yemen, Houthis och så vidare. Tove, vågar man hoppas?
Ja. Absolut. Nej, men, och det är ju verkligen... Så här, det är en tidsfråga, men sen kan vi hoppas att det tar kort tid.
Och att det sker till ett mänskligt lågt pris.
Absolut, men det priset har redan varit väldigt, väldigt högt. Och jag menar, om man följer det, alltså den repression som regimen har utsatt folk för, det går inte, de rapporterna är inte roliga. Men det har ju, precis som Mattias säger, sedan 2022 när vi har det här uppmärksammade... den här 22-åriga flickan som dör, så har det ju liksom hela, de har ju inte kunnat kontrollera de här frihetssträvandena. Det är fler och fler kvinnor som har kastat slöjan. Vi hade 2023 det här Nobels fredspris till Nergis Mohammadi, dömd för 30 års fängelse och 154 piskrapp. Och det har ju också börjat spett på detta. Susanne Gottfarb, som ju är frilansmedarbetare för oss, har ju skrivit flera gånger om detta och följt. Och i december 2023 så konstaterar hon att 50 000 av Irans 75 000 moskéer stod tomma. Och att folk också undvek att gå, just som en markering. Att man, så att det är ju liksom, det händer väldigt mycket. Och jag tror att har man väl tagit beslutet att modigt våga opponera sig, så kommer du inte gå tillbaka.
Mm. Och det är alltså, just när jag skrev om det här fredspriset, så noterade jag också, apropå just sådana här utbrett motståndet, regimen försökte ju då stödja, och stödde ju förstås också Hamas terrordåd mot Israel, men det har verkligen inte stöd i befolkningen. Nej. De delade ut palestinska flaggor på en fotbollsmatch i Teheran, varpå supportrarna sjöng om var de kunde stoppa upp de där flaggorna någonstans.
Mm. Nästa vecka när vi sitter och pratar om det här, så kanske en massa andra saker har hänt, saker vi inte vill ha hänt. Peter, vad tänker du om den här utvecklingen?
Ja, jag tänker på det ur ett svenskt perspektiv, att det är i högsta grad ett svenskt intresse att den här regimen faller. Alltså Iran är ju ett av de största liksom säkerhetspolitiska hoten mot Sverige. Alltså vi har haft, Iran har ju, fanns ju med i, höll ju i trådarna i liksom LVU-kampanjen. Man har liksom, man ger pengar till gängen för att utföra dåd mot israeliska mål i Sverige.
Man hotar ju hela diasporan här, de som är oppositionella här.
Ja, det med, jag skulle inte förvåna mig om det så småningom kommer visa sig att det finns iranska pengar och i liksom inom den svenska Palestinarörelsen. Så att vi har allt att vinna på att.
Ja, och där finns ju även yttrandefriheten. Alltså det är ju med fatvan mot Salman Rushdie 1989 som det börjar med islamistiska stater och terrorgrupper som försöker etablera och har lyckats i väldigt stor utsträckning etablera en ordning av censur och självcensur och tysthet kring att kritisera och driva med islam.
Mm. Vi följer utvecklingen framöver. Vi kommer podda förstås om det här nästa vecka så fort det går. Och vi kan väl konstatera att det är rörliga mål som det så ofta är nu för tiden. Så att vi får följa det. Vi ska gå vidare. Vi konstaterar ju att inrikespolitiskt har vi väl fortfarande haft halvt jullov den här veckan. Det är väl inte allt för mycket som har hunnit hända. Det har ju fallit väldigt mycket snö. Någon som har noterat detta?
Det är inte snön som faller.
Ja. Det brukar ju leda till så här väldigt mycket politiska gräl. Just i år vet jag inte det, men det kanske har fallit så mycket snö så ingen orkar gnälla. Alla är upptagna med skott av snö.
Jag har inte hört något. Från Norrland brukar det komma så här, nu kom snön till Stockholm och så blev stan lamslagen. Men jag har förstått att de har ganska stora problem att skotta där uppe också.
Jag har faktiskt hört en del stockholmare säga, nu kom snön till Amsterdam och de kan inte skotta de vekande holländarna.
Jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt igår på Aktuellt som jag hade en hel del om det här och om den här röda varningen i Ångermanland och så var de ute i snön och träffade någon man som hade bott i området i flera generationer och det var verkligen mycket snö. Och så frågade reportern honom, din familj har levt här i fyra generationer och den här mannen var väl i 70-årsåldern och så här, när var du senast med något liknande? Och han svarade, ja det var väl ett par år sedan.
Tove, hur sköts snöröjningen hos dig? Exemplariskt?
Nej, det gör den inte. Det är mycket höga vall och det är väl sådär att det verkar ju som att man får hyggligt snabbt ut så här, man röjer, men det är att få bort den så att säga, bortforslingen som jag tror att det är ett stort problem också.
Hur är det med snödumpning i sjön numera? För det har ju varit ganska omdiskuterat. Man får inte göra det längre. Peter, det brukar du ha koll på.
Brukar jag ha koll på det?
Ja, men du har en aura av att ha koll på detta miljöproblem.
Nej, jag tror inte att man får göra det. Nej.
För det får man då snödeponi kanske. Men precis. Det brukar väl lösa sig när våren kommer så småningom.
Jag förutsätter att dumpning i havet eller på annat sätt i vattendrag bryter mot EUs vattendirektiv.
Så är det säkert. Tove, du var ju i tv i morse.
Mm.
Det här är ju radio så ni kan inte se det, men Tove är då snofsig, uppsnofsad som hon brukar vara, som vi alla brukar vara när vi är med i tv. Berätta, hur var det?
Jo, det var trivsamt. Vi pratade inte om någonting som vi var oense kring. Vi pratade dels om det här som vi har talat om, den amerikanska säkerhetsstrategin och vad den betyder i verkligheten. Men sen pratade vi också om snön.
Mm.
Och jag drog en lans där, det kan jag göra även här, för det individuella ansvaret. Att det är ju på flera håll nu som man har blivit utan ström. Och vi har instruktioner att vuxna, friska människor ska kunna klara sig en vecka. Man måste kunna vara förberedd på att saker och ting händer. Och det är väl en bra påminnelse till oss alla att verkligen se över de där prepperförråden. För det är ju också en fråga om att när det biter till på något sätt, då vill vi att den gemensamma hjälpen ska gå till dem som inte har egen kraft.
Mm. Vad sa Göran Greider hos den?
Han var inte med. Det var...
Han läste en dikt
det var inte TV4.
Att det var kapitalismens fel.
Förlåt, det var inte SVT. Jag ber om ursäkt för det. Då var inte Göran Greider med. Vilka var ni då?
Det var Kalle Sundin från Katalys och sen var det Claes de Fer.
Mm. Var ni överens om snön också?
Ja, vi var nog rätt överens. Det var inte liksom någon stora konfliktlinje där.
Men det är ju enormt vackert.
Ja, det är det.
Jag som har kunnat stanna hemma några dagar och vara ute och springa i den här nysnön och sådär. Det är ett perfekt underlag att springa i mjukt för knäna och allting.
Skönt att ramla i.
Ja, och liksom det här tysta, vackra, upplysta... trålska när det ligger nysnö, det är fint.
Det är ju det, ljudet absorberas på ett helt fantastiskt sätt så att det skapar verkligen en intressant ljudkuliss. Hörrni, vi fortsätter. Lite en inrikespolitisk aspekt som vi faktiskt missade i årskrönikan, men vi ska ta upp nyss nu istället. Det var den här nyordslistan som Språkrådet brukar presentera varje december och berätta om vilka nya ord som har kommit och vad de betyder och vad det säger om vår tid. Och då var det faktiskt ett nyord som härrör från den här ledarsidan. Jag vet inte om det är första gången det sker. Vokhögern. Och Peter, det är ju du som är upphovsman här. I alla fall du är intresserad i Sverige. Du skrev om det redan i januari 2025. Vad skrev du och vad betyder det här ordet?
Ja, det är typ exakt ett år sedan. Ja, då skrev jag om liksom Elon Musk-högern och den här högern som har starka, påminner väldigt mycket om woke-vänstern i liksom sitt beteende och i sin politiska analys, som är liksom ganska rätt upptagen vid sitt eget offerskap, pratar mycket om liksom de här om narrativ, alltså det är liksom hela den woke-analysapparaten som går igen fast i ett annat politiskt läger. Och det här slog ju an någonting, alltså den blev väldigt läst, den här texten, och sen har det varit lite diskussioner om det under året som jag då gjorde att, jag vet inte om det är språkråd, det är något institut som gör det, skitsamma.
Det kanske
de tog
det.
Upp den på listan i alla fall.
Du fick ju svar också då från Henrik Jönsson, som då var väl nämnd i din ursprungliga text på nystartade 100%, eller 100% hade inte startat då. Han koncentrerade sig då på frågan om medier, och då hävdade han att det fanns ett uppsjö vedrättiga exempel på de traditionella mediernas slagsida, och att du ägnade åt hemmablind bunkermentalitet. Vad tänkte du om den responsen?
Nej, men jag tycker att den här upptagenheten, alltså så här, vi kritiserar också medier, traditionella medier, emellanåt public service medier, men den här liksom upptagenheten vid traditionella medier i allmänhet och public service i synnerhet, tycker jag är det tydligaste utslaget på liksom svensk woke höger. Alltså varje dag när man går in på sociala medier så möts man liksom de här inläggen, nu händer det här och det här, varför har inte DN det på löpet, varför har ägnar inte aktuellt, alltså man är så otroligt upptagen vid vad public service eller vad de traditionella medierna gör och kanske i synnerhet de inte gör, eller vad man anser att de inte gör.
Jag tänker precis som då vänstervoke-begreppet, eller vad man ska kalla det, det ursprungliga begreppet, så är det ju lite, de har ju problematiskt här att många kallar andra för woke och woke-höger. Ingen säger att de är det själva. Alltså hur vad tänker du om det?
Nej, men och det känner jag, så här, det här är ju inte ett begrepp som jag har hittat på, utan det är så mycket annat importerat från USA där den här diskussionen uppstod. Tidigare.
Har vi importerat identitetspolitik från USA?
Ja, men även där finns det en diskussion liksom inom högern, och det finns liksom en del av högern som, eller det finns en klyfta i högern där man då liksom, där delar av även inom magarörelsen tycker att andra delar av magarörelsen har blivit woke. Men, och där syns också samma fenomen att, och det är kanske inte så konstigt, men att de, vad säger, woke, de som beskrivs som woke höger vill ju inte kännas vid det här begreppet eller verkar ha svårt att ens förstå det.
Jag tänkte just de anglosaxiska förlagarna då, woke right, som precis som du säger, du citerar ju själv Andrew Doyle. Han pratar om the deranged worldview of the woke left, along with this disregard for truth, hatred of the West and falsification of history is now being replicated on the right.
Och så är det något det ser vi ju i Sverige också, den här liksom språkpolisiära verksamheten, att det är någon reporter på SVT som har använt ett olämpligt ord, eller det är Gina Deravi får vara programledare för Mello trots att hon har tyckt X, Y, Z.
Norsi Dadgostar dicker shots med folk liksom.
Men just det, det språkliga är en aspekt. Men sen det andra, när du då citerar James Lindsay, som talade om det här med offerskapet, victimhood-based identity politics, som då tidigare då i woke-vänster har det varit olika minoriteter, nu är det whites, Christian, men and straight people. Alltså, ja, det är väl självförklarande egentligen, men det finns också där.
Ja, det gör det. Och det här offerskapet med kanske också då vita män som inte blir serverade det som de har beställt från medierna.
Men Peter, om vi då ska jag då göra ett försvar för woke, både vänster- och högervarianten, ser du inget positivt av det? För att om man ändå skulle vara en försvarare av woke, skulle man säga att det här handlar om att ifrågasätta maktförhållanden, det handlar om att ifrågasätta normer, lyfta exempelvis minoriteter som kanske av olika historiska anledningar inte har fått det som andra har fått, så att säga. Finns det inte en poäng i det? oavsett vilka det här du är.
Ja, alltså poäng kanske det finns, men jag ser inte att liksom vi i högern har någonting att vinna på det här. Alltså jag tycker att den här liksom crybaby-mentaliteten som finns inom delar av både internationell och svensk höger är rätt outhärdlig. Alltså, eller ha lite jävla självförtroende.
Tove, vad tänker du? Har vi varit på ja, nu var det ju en översättning från engelska, men ändå, har vi varit på nyhetslistan tidigare någon gång? Alltså Dagbladets ledarredaktion.
Jag vet faktiskt.
No-go-zoner borde
ja,
väl.
Det borde.
Det borde. Jag hittade ju också att den regelbaserade världsordningen, som visst ändå också är en översättning förstås, men det var faktiskt något som skrevs om första gången 2017 på ledarsidan, ganska nyligen faktiskt. Vi hade ju ord för det innan, men just
man saknar inte kon för en.
Nej, men för det var det, när du sa det, Andreas, funderade på vad sa vi innan?
Ja, men vi sa väl något liknande. Vi sa väl, det var väl bara det att the rule-based, vi tyckte väl det var väldigt bra beskrivning, och sen har det fastnat. Alltså ord fastnar ju oftast för att de säger, ja, men för att de funkar liksom. Tidigare sa vi väl, vad kan vi ha sagt? Jag minns inte. Vi sa säkert något som betyder ungefär samma sak.
Nu sitter jag och gissar här, men jag har för mig att latteliberal en gång i tiden kom in på nyordslistan, och det vågar jag nästan påstå att även i det fallet var det jag som använde det först i svensk debatt.
Men vadå, var det när du skrev Neos copy om...
Nej, då var han själv.
Nej, det här var tidigare faktiskt.
För jag har fram att latteliberal var någonting som kom kring Johan Norberg i något sammanhang. Men det får vi kolla upp. Hörrni, vi ska fortsätta prata om nyord faktiskt. För det finns några andra som har med politik att göra. Trump-viskare, har ni hört det? Kan ni nämna en Trump-viskare, Mattias? Det finns faktiskt ett exempel på det.
Ja, jag har glömt bort vad det var nu, om det var någon som kan uttolka vad Trump menar.
Nej, inte riktigt. Sådär.
Utan
kan prata med Trump på rätt sätt.
Ja. Nej, men i så fall så är det ju stabb i Finland.
Mark Rutte, NATO-chefen, var liksom
på det. Ja. Har ju båda nämnt som Trump-viskare.
Ni vet liksom, Harry Potter är ju Parcel Tongue då på engelska. Han är ju då ormviskare, att han kan prata med så. Så att man måste då på ett speciellt sätt, som man antar innehåller en del smicker och sånt där, på något sätt få Trump åt sitt håll.
Men det här kom väl av, det var väl japanerna som spelade golf med honom för att de förstod...
Det har ju Stubb också gjort.
Ja, och det var ju en sån här typisk, liksom, att då stryker honom med hårs och...
Mattias, du och jag som är gamla Jan Guillou-läsare, vi minns ju att Jan Guillou skrev ju ofta när han ville retas med Carl Bildt på 90-talet i sina böcker, att det handlade alltid om att man ville ha Carl Bildt med sig, så behövde man bara låta honom tro att det var hans egen idé, någonting man föreslog.
Ja, man fick absolut inte föreslå det kloka, därför att föreslog någon något annat innan han hann göra det, så...
Och det var det Carl Hamilton använde då, när han i det böckernas fiktiva universum var...
Det är ju i den enda segern.
Ja, det är det precis. Ja. Vad finns det mer som har dykt upp? Matskatteväxling är också ett nyord. Mycket obehagligt, vet du vad det betyder? Mattias, du kan gissa nästan kanske... Det är alltså då typ gamla sockerskatten, att lägre moms på nyttig mat och högre på onyttig mat.
Åh gud. Har alltså kommit en term in i nyords... Jag har faktiskt missat.
Nu får jag för det. Peter, vad gillar du? Är det du som är upphovs med matskatteväxling också?
Nej, men min favorit på nyårslistan är ändå dunkelflaute, att vi har fått in en tysk term på nyårslistan.
Jag hade det faktiskt också i mitt manus så här. Och vad är det för någonting?
Ja, dunkelflaute, det är ju när i hela norra Europa, att det inte blåser så att vindkraften inte producerar någonting.
Och det här är klart att vi måste importera den termen från Tyskland.
Men är inte det här ganska stort? Vi har väl inte importerat tyska ord sedan före andra världskriget, när liksom tyska blev impopulärt, så det är något som hänt där. Alltså jag har väl sagt jättebisarr fantasi, men jag fick associationer till en esoterisk tysk pornografigenre när jag hörde alltså i Hausfrau und die Dunkelflaute eller något. Förlåt, men
hur ska man hålla sig varm annars?
Ja, jag vet. Tove, där är du.
Och nu kom rörmokaren.
Mitt säger en dunkelflaute. Tove. Ja, nej, hon kommenterar inte. Vi går vidare. En annan sak som dök upp var det här med Ragebait, som jag trodde var mycket äldre. Det var tydligen nytt för i år. Ni vet vad det är för någonting, va?
Absolut. Mina tonårsköner praktiserar det dagligen.
Jag tycker man hela tiden ser det i så här sociala medier. Alltså, och det kan vara så enkla. Det är så här, någon lägger upp på Facebook upp en bild på Stockholm och så skriver man under Beautiful Copenhagen, var på alla bästa vissa svenskar. Och så riktar man bara det mot Sverige och alla svenskar. Actually, it's Stockholm in Sweden. Och så får man massor med interaktioner på det.
Just de där liksom felaktiga historierna. Det var Isidor Olsbjörk, tror jag, som ett tag gjorde om sitt Twitterkonto till bara såna här liksom... Här ser vi liksom en ung Björn Borg och så visar han Ted Gärdestad och sådär. Liksom.
Det finns ju, och det har varit mer humor. Det finns ju väldigt många människor som visar bilder på Boris Johnson som spelar tennis och visar Harry Boris Becker när han vinner sin första bilden. oj, vad det har kanske inte hänt så mycket.
Men det är väl inte det är väl mer petimeterbait än ragebait. Mm. Folk blir väl inte så, eller folk blir arga för allting, men det är ju annat.
Det finns väldigt liksom många bästervistra som vill berätta liksom action.
Ja, jo, men ja.
Finns mycket woke-höger som går igång på ragebait.
Ja, och de blir ju arga också.
Det finns woke i alla möjliga kvarteringar, kan jag säga, som vill berätta för omvärlden hur det ska vara.
Ja, jag skrev ju det. Det är ju tyvärr ingen lika klatschy term att jag avskyr all woke inklusive anti-woke.
Hörrni, det har blivit dags för ett av mina favoritment. Det är ett ganska ovanligt moment, men ibland finner det sin plats, och det är då förstås mitt favoritment. Det heter Så funkar en ledarredaktion. Jag ska bara kort stämma av med er en sak, och det gäller läsarkontakt och läsarmail. Vi har varit inne på det här tidigare, men det var något år sedan. Jag tycker det här är viktigt, för jag vet att många läsare och lyssnare hör av sig till redaktionen, har frågor och tankar. Vi efterlyser ju det här också hela tiden. Och så är det då frågan, får man svar? Vad får man då för svar? Och ibland kan man få korta svar och så vidare. Hur tänker ni med det här kring läsarkontakt och läsarmail? Tove, ja, du får antagligen väldigt mycket mail. Svarar du på allt?
Det där är ju mitt stora dåliga samvete, därför att jag får mycket mail och jag har, så som många andra kollegor också, ett autosvar som bekräftar att det ändå har landat i mailboxen och att jag förbinder mig att läsa allting som kommer, men att jag inte alltid kommer att ha tid att svara. Mm. Och ibland så kan jag ta mig liksom tid att försöka gå igenom, men det är stora mängder, så alla kommer inte att få något annat än autosvaret, och det tycker jag är trist med tanke på att det är människor som har tagit sig tid att skriva och fundera och sådär och formulera, men det är de volymerna, så att det skulle inte fungera.
Men om man inte får svar, ska man vara ledsen då och känna att det var inte så viktigt det man skrev, eller det betydde inte så mycket?
Nej, det ska man absolut inte tänka. Nej. Utan det är förhoppningsvis då att man kan ha en förståelse för att det är såna mängder.
Mm. Mattias, vad har du för praktik här?
Jag tror att jag lyckas svara på det mesta. Jag försöker verkligen när man hör av sig till mig apropå något jag har skrivit. Det innebär att jag kommer aldrig någonsin svara när någon spammar saker, vilket en del ägnar sig åt. Man lär sig ganska snabbt deras namn, och det läser jag aldrig.
Vadå, du tänker folk som hela tiden återkommer med samma åsikter, eller?
Ja, men som överhuvudtaget inte bedriver någon interaktion. Det är liksom, det är massmail sånt där. Eller liksom bara någon som liksom vill bräka ur sig någonting som inte har med mig att göra, utan förmodligen mer med den personen. Sen får man svar efter person och tonläge, och det brukar gå bra för det mesta. Men och ibland, det finns ju mycket riktigt fint här. Alltså bara häromdagen blev jag väldigt glad. Det var en läsare som hörde av sig om min text om Iran och berättade att den hade översatts. Den här personen översatt och skickat till studenter och andra vänner i Iran som är ute i de här demonstrationerna. Och ja, min respekt för dem som är ute och trotsar teokratin. Och sen liksom den här kontakten då, att vi har så många här i Sverige som är engagerade för andra människors frihet och har rötter i detta och sånt där. Det blir ju konkret på ett annat sätt genom den läsarkontakten. Och det är väldigt mycket också att man... alltså apropå man skriver någonting så är det någon som fyller i med någon upplevelse, berättelse. Det kommer väldigt mycket. Vi har väldigt begåvade läsare, vilket man märker när man gör fel också. Det är våra läsare både vakna för och väldigt noga med att påpeka.
Mm. Peter då slutligen, hur gör du med läsarmail?
Mitt tydliga budskap till de i lyssnarkretsen som eventuellt mejlar mig ibland är att det är väldigt uppskattat. Med det sagt, jag svarar sällan av samma skäl som Tove. Jag hinner helt enkelt inte. Och det tråkiga är ju då också att det är nästan så att ju mer energi personen har lagt som hör av sig, desto lägre sannolikhet att jag svarar. Därför att då är det ofta som ja, längre, det kanske fler frågeställningar alltså där som ja, det min tid helt enkelt inte räcker till.
Mm. Det där kan jag tyvärr känna igen. Det är ju det här med, och det är ju för att man också känner sig lite taskig om någon har lagt tid på att skriva ett begåvat och insiktsfullt resonemang som då verkligen är vettigt och så skulle jag skriva tack för din synpunkt känns ju också lite, så då försöker jag anstränga mig men då skjuter jag upp det, det finns ju faktiskt en sån, ja men det är rent mänskligt.
Precis, och det är väl det alltså jag försöker att svara på alla, men tyvärr så det kan bli så att just de här ambitiösa som man tänker det där ska jag ta tag i. Det rinner ofta emellan för arbetsdagen har bara så många timmar. Mm.
Man vill ju inte bli en sån där stressad som en stressad chef som när man har skrivit ett långt och personligt mejl svarar OK.
Jag ska också säga för egen del, i och med att jag alltid efterlyser det så försöker jag då förstås svara på allting. Det blir ibland kort och det har nog många av er märkt att jag skriver ofta tack för förslaget, jag hoppas kunna använda det. Men jag menar det verkligen också, att jag är ju väldigt glad och ni som har skrivit av vet ju också att det är ganska ofta som det verkligen dyker upp i podden. Vissa gånger går det kanske inte att använda men jag tar ändå till med det och försöker använda det i något sammanhang.
Jag har ett tips till de som mejlar och ställer frågor. Vi hade faktiskt ett exempel på en person som hörde av sig under julen och som hade ställde typ 5 ganska långa, lite halvkomplicerade frågor. Och då kände man ju så här, det här kommer ta 2 timmar att svara på och då blir det liggande. Men sen återkom han och hade formulerat om sig och ställde en fråga som gick att svara ganska enkelt på. Och sen när jag svarade på det så kom det en ny fråga, så blev det en dialog där varje svar krävde. Ja, men det blev liksom det var enklare.
Vi klarar inte för komplicerade frågor helt enkelt.
Ja, men det är också sådana här, det är kanske mer i sociala medier och sådana här. Det finns ju adjunkter med väldigt mycket tid som vill hålla liksom någon slags husförhör med en. Och istället för att framföra sitt ärende och kunna liksom framföra sin invändning så vill man liksom luska över vad jag vet och sådana där. Det har jag väldigt lite tid och tålamod med. Så säg vad du vill så kan jag gärna reagera på det. Mm.
Jag ska bara säga då för egen del, om det är så att ni inte har fått svara mig så är det oftast för att det helt enkelt inte har funnits tid och det har gått bort, men jag försöker verkligen det. Det jag inte svarar på, det är väl då att ibland så kommer det folk som hör av sig och tycker att jag har haft en gäst eller att någon är på redaktionen eller jag själv då i största allmänhet är dum i huvudet eller så här, och det brukar jag inte svara på för det får man ju förstås gärna tycka, men det är svårt att svara på liksom att, ja, vad ska man säga, jag tycker inte att gästen var dum i huvudet utan nej, men ni förstår själva. Det blir liksom inte fruktbart. Men
tack för din synpunkt.
Ja, nej, men ni får jättegärna fortsätta skriva det, men det är svårt att gå vidare på, så att säga.
Jag tycker att även mustiga har hänt. Det händer att jag svarar på det också. Då svarar jag ungefär som man har frågat. Och sen brukar det ofta landa i att ja, men det fanns ändå någonting här som,
okay,
som gick att få fram lite smidigare när man väl var förbi den första fasen.
Det sammanfattar det med att Peter vill ha enkla frågor, Mattias vill ha mustiga mejl.
Ja, det har jag inga
problem. Jag har faktiskt en handfull hatar, eller vad man ska säga. Och jag måste erkänna, jag ska inte namnge dem uppmuntra, men vissa av dem finner jag visst nöje i att få.
Ja, jo, men en sån där riktigt kapten Haddocks utbrott får man ju liksom bara lyfta på hatten.
Det är fredag eftermiddag, folk kommer snart sitta vid kvällsgroggen här framför
mig. Ja, men kör på.
Kör på. Vi ska gå vidare. Konstaterar då bara kort att det har poddats veckan, men mycket sparsamt eftersom vi har haft jullov. Och det var ju sagt att...
Vi. Du har haft det.
Ja, okej. Okay, men vi poddade då som sagt igår om Venezuela-historien. Inte mycket till blandning var det alltså, men jag tyckte ändå inte det saknades varken skarsnö, blötsnö, nysnö eller kramsnö där. Kort rättelse har vi också. Det var ju så att en uppmärksamma lyssnare har berättat för oss att Tove i frågesporten då i sista podden för året blev bestulen på en poäng. Nu var det så att Tove vann strålande då, så det spelar ingen roll. Men Tove skulle egentligen ha vunnit ännu större. Och mitt enda försvar är väl då att det ser inte jättebra ut ifall chefen läxar upp och förnedrar sina medarbetare allra hårt. Så att, men jag är ledsen för det, Tove. Du skulle ha vunnit med en poäng till.
Jag tycker det är jättebra att vi klarlägger det här.
Så är det. Då ska vi gå vidare, för nu har det blivit dags för ännu ett favoritmoment. Det vi kallar svar direkt. Tänk att det följde med oss in i 2026. Vad roligt. Nu ska vi alltså genomföra en klassisk arbetsplatsstudie och kolla hur snabbt mina kollegor sköter sina arbetsuppgifter. Och då ska vi förstås koncentrera oss på den viktigaste. Och det är ju inte att veta och inte att tro, utan att tycka och göra det riktigt snabbt och impulsivt. Jag kommer nu presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut med mina kollegor och ber dem svara om de är för eller emot, eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Märta Stenevi hinner tömma Sverige på invandrare ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
I samma årsskiftet fick ju Sverige som vanligt en massa nya lagar, så jag ska kolla vad ni tycker om en sådan. Sedan årsskiftet är det tillåtet med virtuella elstängsel för får- och nötkreatur. Det innebär att man fäster en utrustning kring djurets hals som, efter en varning i form av ljudsignal, ger djuret en elektrisk stöt om djuret närmar sig, rör sig utanför vissa fastställda koordinater. Detta för att öka flexibiliteten för djurhållarna, eftersom det är enkelt att skapa nya eller ändra befintliga betesområden. Virtuella elstängsel numera tillåtna. Är vi för emot era svar direkt?
För!
Jag vet inte.
Nej? Varför var du spontant sveksam?
Jag tänker att det är väldigt obehagligt.
Det är väl andra elstängsel också.
Ja, men de ser man inte.
Ja, fast de får en ljudsignal nu.
Aha.
Ja. Du är orolig vad polisen ska göra när de ska implementera det här. Peter?
Jag är jätteför det här faktiskt. Det här är en genial idé. Och jag råkar dessutom veta att det är väldigt beforskat. Alltså att djuren lär sig snabbt. Så att det är inte så att de liksom inte fattar någonting och så får de elstötet till höger och vänster. Mm. Och det här underlättar enormt för lantbrukarna, liksom, där man enkelt, mycket enkelt och snabbt kan byta betesmark eller begränsa betesmark. Just. Mm. Jag vill även ha det här för min hund.
Mm. Vi gör tummen upp för virtuella elstängsel. Jag fick lite association om man sätter någonting på barnen ifall de råkar surfa in på fel sidor. Så får de en... Men vi tar en till. Jag är lite osäker på vad vi har haft, men jag tar den då. Reglerna för lotterier ändrades ju vid årsskiftet, partipolitiska sådana. Numera ska man då särskilda informationskrav som har införts på licenshavare som tillhandahåller lotterier till förmån för politiska partier. Det ska då vid försäljning och marknadsföring av lotter lämnas tydlig information med partiets beteckning. Vad tycker du om detta? Informationskrav där det ska framgå vilket parti som tjänar pengar på lotter. Är du för emot eller svar direkt?
Ja, för.
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 Mm. Mattias, vill du ta och plädera för det? Tyckte du var okej, eller?
Ja, alltså det blir ju lite sådana här konsumentupplysningskrav och sånt där, och i och med att det har mörkats en del kring det här så kan det ju vara en bra transparens om man nu är ett politiskt parti.
Mm. Sen ska jag säga, jag tittade igenom alla nya lagar. Jag hittade inte så många nya frågor om, för antingen hade vi redan haft dem som svar direkt, vilket vi har haft många, eller så var det helt givet vad alla skulle tycka och vad alla andra människor i hela världen tycker, eller så var lagändringen direkt obegriplig för mig, så jag visste inte hur jag skulle formulera en fråga. Och huvuddelen tillhörde de sista, skulle jag säga. Men vi tar så här då. Ett komplett nationellt vaccinregister bör snarast införas i Sverige. Det skriver tre läkare på Svenska Dagbladets debattsida. Idag finns det register bara för vaccin som ingår i nationella vaccinationsprogrammet samt för corona. Men exempelvis resvaccinationer eller vacciner mot TBE, bältros och influensa finns inte mer. Så tycker de. Hur tycker vi? Nationellt vaccinregister. Ja eller nej? Jag svarar direkt.
Nej,
säger Peter. Övriga?
Ja, min motfråga är, varför då?
Ja, men det är väl jättekäckt att man bara kan logga in med sin bank-ID och se så här, behöver jag fylla på någonting?
Jaha.
Ja, alltså jag tänker som en service så låter det ju fint, men det bör ju inte kosta så mycket. Ja,
nej, men som TBE exempelvis, ja. Vi som är i skärgård måste ju ha det. Och det är ju väldigt synd om det råkar gå något år som måste börja om från början igen, för det är ju rätt dyrt liksom. Och det är ju tråkigt att ha TBE.
Jag tänker bara säga att man är rädd för att alla sådana register kan missbrukas, men om det är så här, jag själv som äger uppgifterna, så är väl det kanske bra då. Mm.
Ja, det är lite grann så. Jag tänker, om det fanns så skulle jag anmäla mig till det. Men, ja.
Ja, min skepsis kommer från att jag misstänker att de här liksom, läkarna kanske inte har individens bästa för ögonen. Alltså jag skulle också vilja ha det här som en service. Jag vill veta så här, vad har jag vaccinerat mot? Vad behöver jag eventuellt fylla på? Men här kanske det var mer ett statlig registerfunktion.
Det man argumenterar för i artikeln är ju också att det finns vissa forskningsvärden att se så här, att man ska titta på så här stor grupp har vaccinerat sig och så vidare. Mm.
Det blev inte mycket det svar direkt här.
Nej, det blev det inte. Fiasko. Men vi fortsätter. Vi går vidare. Och nu har vi kommit till ett nytt favoritmoment som jag tror aldrig blir fiasko. Eller det blir det ibland när jag räknar fel. Men det är det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Hur ska då 2026 års upplag av den gamla favoriten se ut? Ja, alldeles som vanligt tänkte jag. Nu andas man ut här i studion. Varför fixera det som är brutet, som inte är brutet, som engelsmännen säger? Vi ska fortsätta göra det som vi brukar, att kolla vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så jäkla mycket om. Och ni där hemma kan också vara med på detta roliga. Går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Tove och Peter, då är ni just smartare än ledarskribent, och då tror jag att 2026 blir ett riktigt, riktigt bra år för er. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen eller läst färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa om man läser dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får föra anteckningar på redaktionens nyårskonferens på måndag. Tove vann ju storstilat, till och med mer än vad jag hann med att registrera senast, så går in som regerande mästare i det nya året. Är ni redo?
Ja. Mm.
Vi har pratat Grönland, vi har gjort det tidigare, så jag har redan frågat det mesta om Eirik Raude och Smilla och så vidare. Så jag fick tänka till lite extra, men jag kom på några frågor. På Grönland finns någonting som annars bara finns på Antarktis. Vart då för någonting? Ett naturfenomen som bara finns på Grönland och Antarktis. Och det svaret är inte pingvin.
Och inte isbjörn.
Vad kan det vara någonting som inte finns någon annanstans? Ingen chans ens där. Mm. Det är faktiskt så enkelt som inlandsis, finns ingen annanstans i världen. Nu för tiden, det fanns ju tidigare. 1979.
Vad är kriteriet för inlandsis?
Det är en storleksfråga. Det måste vara större än en glaciär, inte inlandsis, om den inte är tillräckligt stor, då blir det. Så att,
okay. Ja. Mm.
1979 förändrades Grönlands ställning då man fick ett högre grad av självstyre. Vad hette med ett danskt ord detta styre som fanns kvar ända till 2009? Grönlands styre mellan 1979.
Peter? Jag tror det hette typ jämmestyre eller något sånt där.
Det har du helt rätt i. Med förbehåll
för att hemstyre.
Ja, hemstyre. Jämmestyre eller något sånt där kanske på danskt. vad heter Grönlands statsöverhuvud sedan 2024?
Oh, det här har jag ju läst om idag. Ja. Vad heter det?
Vad kan han heta?
Ja, räcker efternamn.
Statsöverhuvud. Statschef alltså, statschef menar jag.
Ja, Peter.
Peter?
Ja, men det är ju den danska kungen.
Som heter?
Ja, vad heter han nu för tiden? Fredrik.
Fredrik, ja det stämmer. Snyggt, 2 poäng. Vi lämnar Grönland, eller går till Iran, eller snarare till Sverige. För vi är ju sedan många år hem för en stor iransk diaspora med många bemärkta personer. Kolla vad ni kan om några kända svensk-iranier. Denna civilingenjör och företagsledare var verksam i energibranschen och blev 2010 landshövding i Jönköpings län och från 2016 till 2021 landshövding i Västmanlands län. Född i Teheran, eller Iran. Vem är detta?
Oj!
Nej, det var ingen skund i det. Mino Artarsand heter hon. Denna politiker valdes in i riksdagen 2014. Han sitter fortfarande där men representerar sedan i fjol inte längre sitt tidigare parti Vänsterpartiet.
Peter.
Peter.
Daniel Riazat.
Så heter han förstås. En till politiker född 1981 i Iran som tidigare var socialdemokrat, men sedan 2022 är han riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Just. Med denna svenska politiker.
Ja, jag vet vem du menar, men jag minns inte namnet.
Tror jag får göra någon på Twitter.
Han heter Nima Gholam Alipour. Det var ingen som kunde det. En sista Iran-fråga. Under andra världskriget, i augusti 1941 när det bestämt, så blev Iran invaderat av två länder. Det ena var Storbritannien. Vilket var det andra?
Mattias.
Mattias.
Var det Sovjet?
Ja, helt rätt. Den anglosovjetiska invasionen. Nyord var vi inne på. Nu blir det roligt. Ibland finns det sådana som fastnar. Ibland försvinner de snabbt. Vi ska kolla vad ni kan om lite äldre nyord. 1989 så var ett av nyorden Bratta.
Vad gjorde man när man
Bratta? Vad gjorde man när man brattade? Det är någonting man använder dagligen. Har ni brattat idag?
Det var väl vad bratsen ägnade sig åt. Eller jag antar inte.
Det är ingen som vet detta.
Nej.
Det är inget ord som har fastat, kan man säga. Nej. Vad det handlar om är att slå larm om något olagligt pågår inom företag eller myndighet.
Peter Bratt. Eller,
nej, det är så här. Vad ska vi kalla visselblåsare på svenska? Efter Lex Bratt. Jag vet faktiskt inte var det här kommer ifrån. Men det är då alltså någonting som dök upp på 80-talet.
Ja, men det var ju någon ombudsman som hette Bratt.
Ja, det måste vara det. Ja, det var ingen som kunde det.
Det blev inte kvar.
Det blev absolut inte kvar.
Det är på gammelordslistan.
Vi tar en till. Då säger jag så här. Coca-kolonisering. Ni ska få höra det i ett sammanhang. Och jag vill veta upphovsmannen till detta citat då. Den bildade borgerligheten har samtidigt upplöst sig till allmänt obildat Dallaspack. Och den statliga kulturpolitikens kokakolonisering kokoloniserar folket genom massmedia och ger de kultiverade en provinciell efterklangsakademism. Själv sväller kulturbyråkratin på statliga pengar. Den slukar de medel som borde gå till institutionerna. Folkbiblioteken håller stängt när folk är lediga för att kulturråden ska kunna ha råd att föröka sig i sina moduler.
Oj.
Mattias, är det här Jörn Svensson?
Nej, det var det inte. Vem var det som myntade Coca-Cola-koalisering?
Tove? Kan det vara Göran Greider?
Nej, men ni är ju härandet. Det finns ju ett
Peter.
Peter?
Jan Myrdal.
Självfallet är det Jan Myrdal.
Jag tyckte du sa vänsterpartist.
Nej, det sa inte. Nej. Ja, det är ju Jan Myrdal-sällskapet som förvaltar Jan Myrdal-biblioteket. Var någonstans i Sverige finns
Mattias.
Jan... Mattias?
Varberg.
Självfallet är det så. Jag hade tänkt, Lasse Diding hade jag tänkt ge som...
Ja, det hade du ju tidigare när jag inte kom ihåg vad han hette.
Ja, det kom jag ihåg.
Ja. Det var ju så att Jan Myrdal-sällskapet och Jan Myrdal efter en tid bröt ju med varandra. Mycket ja, persontypiska sens. Jag tror de försonades efter hans död. Innan hans död. Hörrni, 1992 talar om att deska. Vad är det att deska för någonting?
Mattias, är det hos desktop, dator, sitta vid dator?
Ja, det är faktiskt det då att göra tidning med hjälp av desktop publishing, som det heter på den tiden. Snyggt, då går du upp på 3 poäng. Peter, du är gammal i gamet, har du det deskat i dig någon gång?
Mm.
2002 talade man om backflyt. Vad är det för någonting?
Backflyt?
Inte heller någonting som har satt sig riktigt.
Ja, men Peter.
Peter?
Är det någonting när man liksom åker skidor?
Nej, det är det inte. Du tänker på bakhalt. Det är smart. Men nej.
Nej, jag tänkte mer när man har liksom flyt i backen.
Ja, ja.
Nej, är det någon annan som vill chansa?
Någonting med bilåkning, tror jag.
Nej, svaret är att när det går riktigt dåligt, då sa man liksom exempel, jag fick 3 punkteringar, lika med maximalt backflyt.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, men det kan man förstå.
Men det är heller ingenting då som riktigt satte sig.
Det var nog det sista uttrycket av ironi i kulturen.
Hörrni, 1998 pratade vi om matmekano. Vad var det för någonting? Matmekano.
Vilket år så?
1998. Vad kan det vara? Här kan man ju gissa.
Gud, de sista som minns mekano.
Tove, men jag tänker på typ, kan det vara kring sushi eller något sånt där? Man lägger ihop olika bitar.
Nej, Inte riktigt, det är inte det.
Peter.
Peter?
Ja, men är det liksom när man monterar en tallrik? Alltså när man liksom staplar saker på varandra?
Nej, det är inte riktigt. Vad det här handlar om att det var ju då de här diskarna kom på Konsum, exempelvis, där man kunde liksom lägga upp olika sallader i en liten låda, och det var matmekano. Idag skulle det vara helt omöjligt att använda, för ingen vet ju vad mekano betyder idag, men 1998 så var det. Men det var då, det var, mekano ska säga, att det är som lyssnar, det är ett ålderdomlig typ av, vad var det? Som ett Lego som man hade på 40-50-talet. Ja, nu ska vi se vad det står. Peter leder på 4 poäng, Mattias skugga på 3. 2013 talar vi om betalskugga. Vad är det för någonting?
Men gud, vilka mycket konstiga...
Peter?
Ja, men... jag har varit att de inte tog kort.
Ja, betalkort. Det är helt rätt. Exempelvis i fjällen så sa man så här att här är cash only, för vi befinner oss i betalskugga. Snyggt. 2017 pratar vi om direktare. Vad var det för någonting?
Direktare...
Många konstiga ord, vad vi har.
Då chansar jag på att det är sådana som delar ut direktreklam i brevlådorna.
Ja, nej, det är inte det. Nej, det här är svårt. Det är helt enkelt sådana då, folk som avlider, men man inte har en begravning utan går direkt liksom iväg då. Det kallas för direktare. Inte heller
ja, men just det här känner jag faktiskt igen. Ja. Direkt till destruktion.
Jag tänker om vi gör det här om 10 år så kommer vi nämna då Vokhöger. Vad är det för något?
Låt oss hoppas.
Då heter de något nytt.
Vi tar en till. 2024, det var väldigt nyligen, pratade vi om tjejnyår. Vad är det för någonting? Tjejnyår. Ingen som har firat sånt någon gång? Nej, det är då att man inför hösten då satsar, efter sommar då satsar på sig själv och klär upp sig och fixar till sig lite och så här. Då har man firat, det är tjejnyår. Det är då året vänder helt enkelt. Ingen
som har firat det. Jag minns ju nyåret tjejsamla.
Ja, vad är det då?
Ja, men det är när killar samlar, då är det ju väldigt nördigt. Alltså, samlar man vinylskivor, då ska man ha alla utgåvor av en maxisingel. Tjejer, de samlar liksom lite så här halvhjärtat.
Jag såg någonstans att ett intresse för André-expeditionen, det var tjej-palmemordsspaning eller sådär. Och det kanske stämmer. Hörrni, vi tar en sista innan vi slutar. Det är avgjort, men ni ska bara ta det. 2011 kom då förlåtelseturné in på nyårslistan. Vem gjorde en förlåtelse?
Mattias. Håkan Juholt. Mm. Denna klassiker.
Mm. Det är väl väldigt förknippat på honom, för jag tror ingen annan har varit på förlåtelseturné sen dess.
Nej, det är ju liksom det mest infama hans politiska motståndare har gjort mot honom, och skicka ut honom på en förlåt mig-turné i partiet. Så att verkligen ingen skulle glömma
Tänk nu så folklig uppskattning han har.
Ja. Med all rätt, ännu en. Han exemplifierar verkligen det här, hur mycket bättre folk blir när de lämnar politiken.
Grattis Peter, du tog hem första titeln med 5 poäng 2026.
Perfekt inledning på året.
Ja, Mattias, du skuggade på 4.
Ja.
Tove, du tog det lite lugnt efter den tidigare markeringen.
Jag kände att jag behövde släppa fram andra.
Mycket klokt tänkt, ödmjukt. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda, Tove?
Mycket nöjda.
Vad bra. Stort tack Peter Wemblad för att du var med idag.
Tusen tack, härligt att vara igång igen.
Stort tack Tove Livendal för att du var med idag.
Tack ska du ha, Andreas.
Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Och stort tack också till er som har lyssnat på årets första fredagspanel från Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Och som jag sa tidigare, jag försöker svara på allting. Ibland kanske jag glömmer, men jag är väldigt, väldigt glad för mejlen jag får. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.